Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Så, äntligen. Äntligen ska han offras.
Ja, precis. Jag har hållit honom på mattan. Och lyssnarna också.
Ja, sånt händer.
Det är kul att vara tillbaka.
Det ska bli bra det här. Nu när man kan tänka igen, när det inte är 34 grader just idag.
Ja, precis. Mm.
Gud sätter Abraham på prov, står det här. Det är liksom överskriften i Bibel 2000.
Precis. Mm.
Kapitel 22, vers 1. Jag bara läser. Vi sätter igång.
Ja, sure. Mm.
En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom. Abraham, här är jag, svarade han. Gud sa, ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Jag måste stanna redan nu.
Ja, visst.
Ja. Ta din enda son, honom som du älskar. Din enda son, honom som du älskar. Ja, det är lite som att man, när man säger honom som du älskar, så är det som att man måste förklara igen vem det är man pratar om. Men det fanns ju bara en son.
Nej, det fanns ju två.
Ja, varför säger man så här då?
Ja,
förklara. It's too weird.
Ja, alltså, det finns en intressant kommentar som i den judiska tolkningstraditionen som kommer från rabbiner Rashi,
ja,
eller rabbi Shlomo Yitzhaki på 1000-talet. Och han tar och sätter in, liksom tänker sig en dialog mellan Gud och Abraham istället för bara Gud som pratar här.
Ja, han har ju sagt här är jag.
Han har ju sagt här är jag, precis. Men han säger liksom, först och främst så står det ju att han sätter honom på prov.
Mm.
Vilket i sig är väldigt konstigt.
Ja. Det skulle ju kunna vara det provet också. Din enda son, där är det provet.
Det är väl lite det som är gåtan här. Vad är det för prov?
Mm.
Och vad, på något sätt, ett prov, jag menar filosofiskt, vad är ett prov?
Mm,
vad betyder det att man sätts på prov?
I skolan så sätts du på, du får ett prov för att se om du har lärt dig det du skulle lära under den kursen du har gått. Det är som ett avslutningstest för att se, har du fått med dig allting du skulle få med dig? Och så får vi se om du klarar det.
Mm.
Mycket väl godkänt.
Ja.
Eller inte.
Och det är ju, tycker jag, en bra poäng att betona att det här är på något sätt någon slutexamen.
Mm.
För det här är, kommer det visa sig, sista gången som Gud och Abraham kommunicerar med varandra direkt.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Så det finns någon sorts övergång här från Guds relation med Abraham till nästa generation, till Isak. Så det här är en viss övergång. Men sen så, om man tänker sig, vad är, liksom ligger i provens natur?
Har du någon speciell tanke du vill?
Ja, alltså det gäller att provet går ut på någonting.
Mm, att du ska klara det.
Att du ska klara det, och du kan också misslyckas.
Ja.
Eller hur?
Möjligheten finns.
Precis. Mm. Och då är väl frågan, vad är provet? Vad är provets natur?
Mm.
Och det tycker jag inte är självklart.
Ja, just det. Det här specifika provet menar du,
ja,
såklart. Ja.
Precis.
Ja, jag tänkte liksom, vad är provet? Filosofiskt sett, vad är provet som sådant?
Du menar alltså platonisk prov?
Ja, det var det jag trodde du menade.
Ja.
Men, okay, jag
fattar. Men när man tittar på liksom, jag menar själva konceptet prov. Eller hur?
Mm.
Så då är frågan, vad är provet och vad är ett misslyckande med provet?
Precis.
Som är en viktig fråga att ha i det här sammanhanget.
Ja.
Men sen när man tittar på formuleringen också, så säger Abraham först den här Hineini.
Hineini, här är jag.
Precis. Och det har ju Abraham sagt tidigare också.
Ja.
Inte bara Abraham.
Mm. Det är det man svarar när Gud säger ditt namn.
Mm, precis. Mm. Det är så man kopplar upp till det gudomliga nätet.
Just det.
Det är lösenordet. Hineini, här är jag.
Mm.
Så
borde man skriva på en t-shirt?
Absolut. Vi har ju det här, den kände sångaren Leonard Cohen.
Ja.
Innan han gick bort så gav han ut hans sista skiva, hans sista singel kan man säga.
Mm.
Var, jag tror, You Made It Darker.
Ja, just det.
Och i där så kommer refrängen hela tiden. Here I am, here I am, Hineini, Hineini.
Ja.
Och kopplar till det. Det är också den här amerikansk-judiska författaren Jonathan Safran Foers senaste bok.
Mm.
Hineini.
Mm.
Där han ser sig själv som, eller hans protagonist i boken, en man som ställs inför många existentiella prov.
Mm.
Och liksom utmanas hans identitet som jude, som amerikan och så vidare.
Mm.
Så det finns, liksom, det är ett väldigt,
väldigt kraftfullt känt, ord.
Kraftfullt ord, precis. Ja. Som väldigt känd
en tema. En kraftfull replik.
Precis. Och så har vi men då när han säger detta Hineini, att nu är jag med, så säger Gud, då kommer Gud med, så att säga, frågan på provet, och då ska vi se hur han besvarar, eller hur den ska besvaras. Han säger på hebreiska Kachna et bincha. Så Ben,
ja, är
din son. Bincha, din son.
Mm.
Et Yechidcha, din ende. Eller din förstfödda, eller din endast födda. Ashera Havta, som du älskar. Ahava betyder kärlek. Ashera Havta, som du älskar. Et Yitzhak, Isak. Så vad vi har i den här väldigt konstiga konstruktionen som Gud säger är, då tar Rashi och sätter in det här i någon sorts längre dialog. Han säger, Kachna, Gud säger, Kachna et bincha, ta din son. Och Abraham, tänker sig Rashi, svarar, men Gud, jag har ju två söner.
Mm.
Och så säger Gud, et yechidcha, din enda.
Mm.
Han säger, men Gud, var och är, båda sönerna är sin mors enda son.
Mm.
Hagars enda son är Ishmael och Saras enda son är Isak.
Mm.
Så jag vet inte fortfarande vem du...
Oh, I see where this is going.
Precis, då säger han, Ashera Havta.
Ja, men jag älskar Gud. Ju båda. Ja, precis.
Jag älskar ju båda, du kan inte tvinga mig. Jag kan inte veta vem du menar, för jag har kärlek för båda.
Säg vilken du menar.
Och sen till slut.
Ett Yitzhak.
Det är Isak det gäller. Och sen aha.
Mm.
och sen så har vi ett Yechidcha. Och sen så säger han, så säger Gud, Velechlecha.
Gå till dig själv.
Ja, men Lechlecha, just det. Som var första orden som Gud sa till Abraham i kapitel 12. När de började ha kommunikation. Så säger Gud, lech lecha. Rör på dig. Upp och gå. Till dig själv, för dig själv. Åt dig själv. Ja, man kan ju gå tillbaka till avsnitt 12 och vi pratar om dem. Hur laddat just de här två orden lech lecha är. Och här kommer de igen.
Här kommer de igen.
De kommer i början av Abraham och Guds relation. Mm. Och här kommer de i slutet.
Mm.
Och sen så är det här, första gången så var det en lechlecha att gå till den, till det land jag ska visa dig, den speciella platsen där du kommer att påbörja din karriär som den monoteistiska profeten och allt vad det innebär. Och nu så är det här på något sätt ett avslut. Och han ska gå till Moria. Och det är inte säkert vad det är för plats, Moria.
Något land med detta namn är annars inte känt, står det som kommentar här.
Ja, precis. Och det finns en tradition av att Moria kom att bli Jerusalem och platsen där templet skulle byggas. Men det står inte här.
Mm.
Men det liksom har bakats in i tolkningarna att det var liksom på den heligaste platsen som man kunde tänka sig som allt det här skulle utspela sig.
Mm.
Och sen så ska du offra honom på ett ställe jag kommer visa dig.
Mm. Offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig.
Ja.
Ja. Ja. Ja, jag fortsätter. Vers 3. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig iväg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Han fick se den på avstånd. Han fick en känsla av att det är där det är, typ.
Ja, alltså, det står Vaisa Abraham et Einav.
Mm.
Betyder Abraham lyfte upp sina ögon.
Ja, det är det man gör hela tiden, ja. Man lyfter blicken.
Man lyfter blicken och man ser en, på något sätt. Det är som människor som beskriver att plötsligt visste jag. Så han lyfter blicken och han bara ser att det är där det är. Och vi har ju hela tiden också, när Abraham lyfter blicken så får han en helig vision. Vi hade också exempel när Lot, hans brorson, skulle välja en plats att bo på, så lyfter han blicken.
Mm, just det.
Och så ser han bördigheten i Sodom.
Mm.
Så han lyfter blicken och hans andliga vision var dollartecken, liksom. Det var pengar, det var förmögenhet.
Mm.
Men när Abraham lyfter blicken så ser han liksom det andliga.
Och det här när man säger han högg veden till brännoffret. Då, det står här sen också, vi kan se platsen på avstånd. Då sa han till tjänarna, stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden.
Ja, vänta. Vi pausar där.
Ja.
För det är så mycket som händer nu. Ja. Och det finns också en fascinerande essä som är skriven av en tysk-judisk filolog som heter Erich Auerbach. Boken heter Mimesis, som handlar om representation of reality in Western literature, skriven 1935. Och den första essän där den heter Odysseus R, Odysseus Scar. Vad han gör där är att han jämför just den här berättelsen i Bibeln som ett primärt exempel av biblisk berättarteknik med Homerus och ett avsnitt i Odysseen där Odysseus återvänder från det långa äventyret. Han kommer äntligen hem till Penelope och han klär ut sig som en fattig vandrare för han vill liksom kolla läget och se om hon har gift om sig eller vad som har hänt medan han har varit borta och så. Och då ska, när han kommer som besökare så ska en gammal kvinna, en gammal tjänarinna, tvätta hans fötter. Och när hon börjar tvätta hans fötter så märker hon ett ärr som han har på benet. Som bara hon vet att Odysseus fick när han var ung. Och då bryts berättelsen där. Och man får en lång instickare av allt som för sig gick under den jaktresan när han fick det här ärret som ung. Liksom en flashback mitt i berättelsen. Och då menar Auerbach, om man jämför med den här berättelsen, kapitel 22, att de är totalt olika.
Ja, precis. Vi har inga förklaringar överhuvudtaget. Att fylla i allt själv.
Precis.
Ja.
Och hans poäng, och så finns det de som har dragit motsatta slutsatser och så vidare, men hans poäng är liksom att och Homerus litteratur, den grekiska litteraturen, visste att det var legend. Så då behövde de måla upp en så detaljerad bild av förloppet för att lyssnaren skulle hänga med. Medans han menar då att Bibeln bara liksom, ja men vadå, det var ju så det gick till. Du behöver inte veta mer än vad du behöver veta. Så vad hände när Gud säger offra din enda son, din förstfödde, den som du älskar? Nej, Abraham stiger upp tidigt nästa morgon och sätter igång. Va? Reagerar han inte? Ja. Frågasätter han inte? Nej, men det är inte... Ja, det kan du spekulera i. Och det finns Midrashim, rabbinska legender och massa kommentarer. Bob Dylan har en underbar på Highway 61, tror jag låten heter. Så har han en... Han föreställer sig att Gud säger... vad var det? God said, kill me a son. Och någonting om att Abraham decided to... Abraham vägrar någonting. Och så säger Gud... Well, then next time you see me, you better run. Och säger Abraham, where do you want the killing done? On Highway 61.
Okej.
Okay. Så han liksom, också där, Bob Dylan tar utmaningen från texten och säger, det måste ha varit någonting mer.
Man kan inte bara gå med på en sån galen grej.
Nej, speciellt inte den Abraham som bråkar om en stad han inte ens bor i. Och säger, du kan inte förinta hela stan. Det är främlingar. Och de argumenterar han för tills han får ner liksom att 10 goda människor i stan så kommer Gud skona dem. Det kan han argumentera för. Men hans egen son, när Gud säger, så här ska du göra. Och du ska ta kniven och du ska offra honom som ett brännoffer. Och Abraham säger, ha, då sätter vi igång.
Precis. Jag går och plockar veden.
Ja.
Ja.
Och sen kan man ju tänka sig, vad händer under de här 3 dagarna? 3 dagar? Jag menar, vi är ju båda föräldrar, va? Vad kan man... Alltså det är ohyggligt. Att föreställa sig vad en sån resa skulle vara. När vi vet vad som händer i slutet av resan. Och liksom... Vad sker mellan far och son under 3 dagar? Man får kalla kårar. Så berättelsen har en sorts spartansk, nästan gotisk skräckkvalitet där, va?
Ja, det är rätt skräckfyllt. Det är ju ofta det med de här, när man har skurit bort så mycket onödigt. Och när man dessutom, när man vet att man har skurit bort det onödiga, så vet man ju också att allting som är kvar behövs. Och där är det så lustigt när det blir upprepningar. Varför blir det upprepningar?
Så,
vill du fortsätta? Vad ber de om då? Stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Detta är helt nödvändigt för berättelsens fortskridande, de här meningarna alltså. Så vad betyder det? Vad ska de be om och varför ska man säga att... Vad är poängen med den här lilla meningen? Det är att han säger att tjänarna inte är med.
Alltså vi har inte fått veta att det finns några tjänare. Eller jo, det står här. Två tjänare, precis. Och det finns också en midrash där de verkligen läser in två tjänare. Vi vet ju att Abraham hade en tjänare.
Mm.
Det är den här tjänaren som skulle ha ärvt av honom. Eliezer av Damaskus, som man pratar om i kapitel 15. Som också sen tillskrivs den rollen som kommer i nästa kapitel när Abrahams tjänare ska hitta en fru åt Isak. Spoiler alert, Isak överlever. Jag var tvungen att säga det.
Precis, för de som har börjat gråta.
Ja, precis. De som,
Och, det ordnar sig.
Ja, eller de som inte vill veta hur det slutar tills det är slut. Liksom. Då får de läsa själva. Spoiler alert. Ja. Men i alla fall. Men det finns en tanke om att den ena tjänaren då i det här är Eliezer.
Mm.
Och den andra är... Ja, vem?
Ja.
Ishmael. Tjänstekvinnans son på något sätt. Och det är också ett sätt att inkludera Ishmael kanske. Mm. Men också möjligtvis en kontratolkning när islam, som har med den här incidenten om Ibrahim, som ska offra sin son på Allahs befallning, offrar inte Isak, utan Ishmael i den muslimska traditionen, som är arabernas far. Så de säger, vi har en legitimitet för att det var ju Ishmael, vår far, som gav sig själv till Gud.
Mm.
Eller var villig att ge sig själv till Gud.
Mm.
Medan judarna säger, nej, det var vår far Isak.
Oj.
Ja. Men jag var inte där, jag vet inte.
Nej.
Och så. Men... Nåja, så de här två... Det är också, tycker jag, viktigt att de här två pojkarna, vilka de nu än är, de här två tjänarna, de är inte med.
Nej. De är inte med. Nej, precis.
De är där för att hjälpa dem. Men nu, på något sätt, ni kan inte hjälpa oss längre.
Mm. Ja, precis. Men detta kan inte hjälpa oss. Det är ju det jag...
Här kan bara jag och Isak fortsätta.
Mm, det här är vår uppgift.
Mm. Och kanske vill Abraham inte ha vittnen. Om man vill se det mörkt. Men hur som helst så stannar de kvar där.
Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Här var det jag tänkte förut med ordet brännoffret som man använder som elden, eller vad man ska säga.
Mm.
Ja.
Just det. Alltså, hur menar du då?
Att man, veden till brännoffret, offer.
Ja.
Ja,
ett att säga ha ola.
Ja.
Så.
Okej. Okay.
Ola är en sorts...
Ja, det här står det också. Vet du, själv tog han elden och kniven. Och så gick de båda tillsammans.
Mm.
Ja.
Eller eldstenen kan det också översättas som.
Ja.
Men kniven här har ett väldigt konstigt namn. För det finns en väldigt ovanlig term på hebreiska här för kniv. Ett ha ma'achelet. Det är alltså... den, så att säga, verktyget som man har för att döda eller konsumera, liksom det vassa. Som liksom termen betonades.
Mördarvapnet.
Ja, precis, något sånt, va?
Mordvapnet. Själv tog han mordvapnet och elden.
Ett han med skälet, precis. Eller det som...
Slakt.
Ja, alltså roten där är mer ochel, att äta. Så det här konsumerande. Eller det som från vilket man kan skära och konsumera. Jesus. Vad gäller Hushne Hem Yachdav. Och de gick de två tillsammans. Så det är väldigt sådär, texten bara liksom. Här är ingredienserna. Här är rekvisitan. Och sen så kommer dialogen.
För, sa Isak. Ja, min son, svarade Abraham.
Och vad är det han säger som ett svar? Inte ja. Vad jag med Isak eller Abraham, Aviv. Och det betonas här, va? Vi vet vilka de här personerna är, va? Vi vet om Isak är, vi vet om Abraham är, vi vet deras relation till varandra. Men, och Isak sa till Abraham, Aviv, sin far. Det betonas, liksom, hamras hem. Hans egen far. Säger han. Vad jag med Avi? Han säger, pappa. Du verkligen rub it in, liksom, verkligen. Och bara gör det och strö salt på såren på något sätt. Och då säger Abraham till sin son, Hineni.
Det kom inte fram i svenska översättning.
Nej, det gör det inte.
Det var en fin poäng. Teatraliskt.
Ja, men han säger, Hineni Beni. Här är jag, min son. Så i den här relationen, han kopplar upp till sin son. Han connectar, kanske för första gången. För vi har faktiskt inga andra exempel av en dialog mellan Isak och Abraham. Mellan far och son. Någon annanstans. Så det här är det enda gången de pratar med varandra. Och då kan man ju tänka sig, dags att börja prata nu. Dags att säga, nu är jag med. Nu är jag närvarande. Det här kan vara de sista minuterna i hans sons liv. Och nu säger han, Hineni Beni, här är jag min son.
Och då säger Isak så här. Här är eld och ved, men vad är fåret som ska offras? Min son, sa Abraham, Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans igen.
Just det.
Gud utser
hos ni hem hjärta.
Här står det i en kommentar. Utser blir sedd. I hebreiskan anspelning på namnet Moria. Moria. I slutet av versen är grundtextens innebörd osäker.
Så det här är liksom en sorts, då tänker man, Isak, var är han i allt det här? Vad har han varit de här 3 dagarna? Vad har han sagt? Vad har han gjort? Vad har han ställt för frågor till sin far? Vad har han fått för svar från sin far? Om några. Och nu så säger han, pappa, här har vi elden. Här har vi veden. Var är offret? Och Abrahams svar. Vad är det för svar?
Gud utser och säger det får som ska offras. Så då är det ju, vet du det? Ja.
Det är ju sant.
Ja, men hans son är ju inte ett får. Så är det med där också i hebreiskan.
Ja.
Det är inte
ett hasse. Som betyder fåret, leola, till offret. Men, ja, alltså symboliken är väldigt tydlig. Det är inte en bokstavlig sanning, möjligtvis. Eller han menar det kanske, vad menar Abraham, tycker du?
Ja.
I sitt svar.
Jag har inte med något får. Själv. För det är Gud som jag har överlämnat detta till Gud. Gud ska se till att det står en där eller det kommer fram ett eller något sådär.
Eller det ligger i Guds händer.
Ja.
Om det är du eller jag.
Fast det har ju aldrig hänt väl att man har offrat människor. Eller kanske andra.
Nej, det har inte hänt.
Mm.
Så då är det här. Vissa läser den här texten som en sorts pedagogisk varning för människooffer. Men egentligen tycker jag att det är lite att sträcka texten utanför vad den faktiskt säger. För den Det finns inga så här liksom, och nu vet vi att man aldrig ska. Det finns ju inte.
För det, är inte, det känns ju inte som att någon har haft den här idén nu, förutom Abraham som naturligtvis vet vad som gäller. Men det känns inte som att Isak undrar, är det jag som är fåret? Eller?
Ja, men han anar några ugglor i mossen.
Han undrar vad det är. Jag tänker vi vanligtvis när vi offrar så brukar vi ha med ett får.
Vi behöver inte springa omkring i buskarna och leta efter någon.
Vi har valt ut det i förväg.
Ja. Så det här är ju också väldigt spartanskt.
Ja. Jag önskar att jag kunde höra detta med...
Höra dialogen,
va? Ja, eller att höra det med de lite tidigare öron. Liksom, från den första tiden efter det. Alldeles i början av vår historia.
Mm.
Så jag kunde höra hur det lät. Hur självklart, så jag kunde fylla i på samma sätt som de fyllde i. Så att jag inte satt här och kämpade.
Men det är kanske meningen att vi ska...
Ja, jo.
Vi ska... Vi måste placera oss i texten. För att kunna...
Ja.
För att kunna ha en relation till den.
Det är väl en av anledningarna till att man fortfarande håller på och läser.
Ja.
Att det inte står allting. Vi läser... Jo, en del läser...
Iliaden och Odysseen.
Ja.
Och främst så läses de inte i syfte att...
Förstå vad det egentligen... Inte precis, man försöker inte tolka. Vad är det som händer?
Nej. Och mycket är för att man inte behöver tolka.
Precis. Det är det så... står redan.
Ja.
Ja. Just det, det står. Allting står. Mm. Allting står. Okej, nej, det är en annan... Trail of thought. Jag tar den en annan gång.
Okej.
Okay. Ja. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han la upp veden och band sen sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden.
Mm. Och här... ja, nu är det ingen fråga om vad
som pågår. Kämpar inte Isak emot heller, eller?
Det är väl det som också är en fråga.
Mm.
Det syns ju inget motstånd här.
Nej.
Och det finns ingen liksom ingen andra dialog där Isak säger pappa, här är jag. Varför? Vad händer? Utan det är bara
görs. Och han lägger sonen mekaniskt ovanpå veden.
Mm. Och en tolkningstradition säger att Isak, ja, hur gammal är Isak tror du?
Ja, hur gammal är Isak? Han är lite olika åldrar. Då, här och där. Är han någon sån viktig ålder? 13 eller någonting?
Möjligtvis är han 13.
Mm.
Men egentligen så står det inte någonstans.
Nej, precis.
Vi vet i nästa kapitel att han är giftasmogen.
Mm.
Men det finns en tolkningstradition som menar att han är 33-35 år gammal. Att han är vuxen redan.
Mm.
Och att han gör det här villigt.
Mm. För Abraham är ju i så fall 135 år gammal.
Mm, ja, precis.
Och då kan ju inte han så enkelt övermanna sin 100 år yngre son och binda honom. Jag menar, om det var en kamp så kan man föreställa sig att det inte var Abraham som vann.
Ja. Eller om han var om Isak var en mycket mindre pojke.
Mm.
Så är också kanske lättare att övermanna honom.
Mm.
Och så och kanske han inte gör det villigt. Kanske han är traumatiserad, chockad av det här. Kan man ju tänka sig. Antingen så gör han det villigt eller så gör han det... Ja. Eller så är han inte med på vad som händer. Och det framkommer inte heller, va?
Nej. Inga känslor alls.
Nej.
Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.
Mm.
Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Ja, svarade Abraham. Här är jag.
Ja, precis. Hina är ni.
Ängeln sa, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din enda son. Hur det ände igen där.
Mm.
När Abraham såg
han,
upp...
Han säger faktiskt... alltså, han säger... din son, din ende från mig.
Ja.
Att du inte har undanhållit din ende från mig. Så han liksom, igen den här repetitionen,
ja.
Din son, din ende.
Ja.
Här finns inte den som du älskar faktiskt. Det är också intressant att just den tredje kategorin av, eller tredje titeln på något sätt som man har, försvinner här. Mm.
När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår.
Mm. Och igen där, Abraham lyfter.
Han lyfter blicken.
Sina ögon,
så vi vet han vad han ska göra.
Yeah.
Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav denna plats namnet Herren utser. Idag säger man på berget där Herren blir sedd. Mm. Ja, precis. Det är denna anspelning på namnet.
Moria. Moria. Därifrån som man kan se.
Ja.
Så det blev självuppfyllande kan man säga. Att Herren kommer utse offret.
Ja.
För... Ängeln kom ner och sa, nej, inte det offret, men det offret.
Mm.
Inte Isak, men baggen.
Utser, men också Herren blir sedd.
Mm.
Det är också...
Uppenbarar sig.
Ja.
Blir tydlig.
Ja.
På något sätt. I den här ohyggliga scenen.
Ja.
Så...
Som Herren både har liksom iscensatt och stoppar sen.
Mm.
Det är lite lustigt på berget där.
Lite grann,
ja. Vad är det mer som, lite grann, ja. Vad är det mer som, hur mer blir Herren sedd i detta? Herren blir också sedd i, när Abraham lyfter blicken så ser han också baggen. Så då kan han ju se liksom, det lösningen, eller man ska säga. Man kan säga så här, den vägen ut.
Mm.
Ja.
Mm.
Här har vi det, nu vet jag. Ett annat sätt.
Mm.
Ja.
Men det finns en ohygglig aspekt som man inte kan komma ifrån. Att Gud på något sätt, i den här världen som Gud har skapat och försätter Abraham i en situation där han måste vara beredd att skiljas från det absolut värdefullaste som han har. Och inte nog med att det är hans eget barn, men det är också det barnet som aldrig kunde bli till utan Guds hjälp.
Ja, precis, som de väntade och väntade på.
Mm.
Mm.
Och jag tänker mig, kommer att tänka på en rabbinsk legend om en känd rabbin, Rabbi Meir. Det här är i Talmud. Och Rabbi Meirs fru heter Beruria och hon var känd som en väldigt lärd kvinna. Och en dag, en lördag, en shabbat, den här vilodagen, så insjuknar hennes söner, och de har två söner tillsammans. Och de insjuknar och dör.
Båda två,
ja.
Mm.
Och då kommer fadern, hennes man, Rabbi Meir, hem från synagogen. Och innan hon berättar vad som har hänt så ger hon honom en middag så att han kan äta. Och hon säger, du måste avsluta shabbat först med ceremonin Havdalah som markerar liksom från det heliga till vardagen.
Mm.
Och sen så säger hon till honom, jag har en fråga om en man kom förbi och lämnade två juveler hos mig. Och sen så kom han tillbaka långt senare och ville ha tillbaka juvelerna. Vad måste jag göra?
Yeah.
Och då säger han, men det är ju självklart, de är ju bara till låns, du måste ge tillbaka dem. Och när han har svarat på den frågan så tar hon honom in till sovrummet och visar könerna.
Mm.
Och deras lik.
Mm.
Va?
Vilken galen liknelse, men väldigt vackert.
Ja, på något sätt.
Jo, jättefint.
Vi måste förlika oss med hur mycket vi än vill beskydda våra barn från allt ont i livet, så finns det den ohyggliga sanningen att ibland räcker inte det.
Mm.
Och hur hanterar vi en värld som kan ta ifrån oss ett så ovärderlig sak som våra egna barn?
Och vad i en människas liv kan vara värre än att döda sitt eget barn? Liksom. Det finns väl inget sämre som kan hända?
Ja.
Mm.
Så då ska vi fortsätta här.
Ja, vers 15 är vi på nu. Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sa till Abraham: jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din enda son, ska jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar ska inta fiendens städer. Okej.
Mm.
Är det bästa man kan göra? Ja, kanske.
Ska segra över andra och så vidare. Ja.
Ja.
Vilket också är en profet eller vad heter det? Profetisk
profetia.
En profetia. Ah. Där har vi det. En profetia. Det är en profetia som säger eller som på något sätt åktörs och speglar det som komma skall med senare och så vidare. Men ja.
Ja. Precis, man behöver ju inte se det som väldigt, så väldigt bokstavligt heller.
Ja, det känns lite som den här biten är inklippt här för att ge en sorts... För när allt har, när allt det här har försiggått och han ger den här namnen en plats, de har liksom upplevt någonting som är obeskrivligt.
Man, och Gud, och så ska man inte ha fiendens städer.
Och sen så kommer ängeln tillbaka och säger: ja, nu så ska du veta... Liksom, allting är coolt mellan dig och mig.
Och dessutom så har Gud redan sagt att dina ättlingar ska bli som skonen på stranden, eller?
Ja. Så löftet upprepas.
Ja. Okej. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta ska ske därför att du lydde mig.
Mm. Här så står det att alla nationer ska välsigna sig genom din välsignelse. Vehit barechu vizarecha algoi haaretz. Alltså, genom din välsignelse så ska alla folken bli välsignade.
Ja.
Men, ja. Och sen, vers 19.
Abraham gick tillbaka till sina tjänare och alla återvände tillsammans till Beersheba. Abraham stannade sedan där.
Ja, precis.
Ja.
Ursäkta.
Mm.
Vad är det som saknas i vers 19?
Abraham stannade där. Och inte var Isak någonstans. Eller?
Var Isak?
Ja.
Abraham gick ner från berget.
Ja. Abraham gick tillbaka till sina tjänare.
Och Abraham stannade i Beersheba.
Ja.
Var tog Isak vägen?
Hmm.
Hela tiden så står det vad gäller hem Yahdav. De två gick tillsammans.
Båda tillsammans.
Och nu?
Nu är det bara
Abraham gick ner för berget.
Ja. Men det var ju en bagge i busken väl.
Det finns en ganska vild midrash, rabbinslegend, som menar att Abraham var lite väl snabb med kniven och ängeln var lite väl långsam, och han faktiskt offrade Isak och sen så återupplivades han. Eller... så de, det blir väldigt vilda, kan man säga, fanfiction, de här midrashim, kring den här berättelsen för att försöka förstå den.
Och sen när man läser det som kommer sen, så är det som att man försöker villa bort läsaren.
Ja, vill du läsa den biten också? Ja.
En tid därefter fick Abraham veta att också Milka hade blivit mor och fött söner åt hans bror Nahor. Os, den förstfödde, Bus, hans bror, Kemuel, Arams far, Kesed, Hasso, Pildash, Yidlaf och Betuel. Betuel blev far till Rebecka. Dessa 8 söner födde Milka åt Abrahams bror Nahor. Hans bihustru som hette Reuma fick också barn, Tevach, Gacham, Tachash och Maaka.
Ja, så en liten släkttavla. Ja. Ja. Och så levde de lyckliga alla sina dagar.
Ja.
Och Betuel kommer att vara viktig i nästa kapitel, för han är far åt, som det står, Rebecka. Mm. Som kommer att bli Isaks hustru. Mm. Spoiler alert. Men precis som du säger, att det är verkligen så där. Så går vi vidare.
Nej, tänk inte mer. Fråga inte mer.
Mm. Och ja, vad tycker du om den här berättelsen?
Ja, jag har lite samma känsla som jag brukar ha. Dels att det är väldigt roligt att läsa Bibeln på detta sättet. Och lite skakad, liksom. Vad är det jag inte vet? Vad är det jag inte hör? Liksom, vad är det som inte står? Jag har en lite sus, liksom, i öronen.
Mm.
Eller precis bakom öronen. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är lite så här, pockar lite. Vad var det? Vad är det jag missar? Jag vill gärna...
Och får du det här suset med andra kapitel?
Ja, jag har det nästan varje gång vi sitter så här.
Alltså, okej. Okay. Ja. Det kommer inte med i inspelningen.
Nej. Men,
som tur är.
Ja, det är bara jag som...
Det är bara du som susar. Men vad är det för... Vad försöker du... Varför susar du nu då?
För att jag försöker förstå vad det innebär att vara människa. Som vanligt. Min ständiga fråga.
Är det bara det du undrar? Alltså?
Bara det. Det är bara en sak.
Ja, enkelt.
Ja.
Och varför den frågeställningen här då?
Ja, jag måste... Jag bara föreställer mig de olika sätten att läsa en sån här text. Dels är det ju lätt att se den tråkiga politiken. När man börjar säga, nej, det var ju vår sön, det var Isak och Ismael och sån här... Jesus, kan jag känna. Varför gick man den här vägen?
Han är inte med här än.
Nej.
Men när du ändå nämner det.
Ja. Ja, en religion till. Yes.
Nej, jag har ju alltid, tycker jag, läst det här från ett judiskt perspektiv.
Ja.
Just att det här var ju på något sätt den berättelsen som visar liksom att det är Isak som har, som kommer ta vid i nästa generation.
Mm.
Det här är på något sätt en liksom en avslut på Abrahams profetiska karriär, relation med Gud, och en början på Isaks, kommer det visa sig.
Mm.
Och det finns ju mycket här som pratar om en sorts överlämning. Nu vet jag, och dina efterkommande ska bli som stjärnorna i himlen och sanden på stranden. Så det finns mycket liksom betoning på överlämning från ena generationen till
andra. Och framtiden, så här, coming up in next episode. Så här, dina ättlingar ska inta fiendens städer också för att hålla intresset kvar kanske.
Precis. Men jag funderar aldrig över det från ett kristet perspektiv. Och om vi har några kristna läsare ute, lyssnare där ute, om vi har några lyssnare där ute, men om vi har några kristna läsare där ute, så kanske de håller på att skrika på sin liksom iPod eller iPhone att, men hallå, det är ju Jesus och Jesus pappa som offrade honom.
Åh, ja, men visst. Ja, apropå att upprepa historier.
Mm.
Ja.
Så, och det här gick inte upp för mig tills jag kom ihåg att jag såg någon sorts temaprogram när Bibel 2000 kom ut. Som faktiskt hade ett program på Sveriges Television om Bibeln. Kan du föreställa dig något sånt radikalt? Och då så menade de att kapitel 22 är ett föreko av Jesus på korset.
Ja.
Och jag slog mig för pannan och tänkte, men självklart. Om jag var kristen, om jag hade den trosföreställningen, så skulle det vara uppenbart att det här är en, liksom, när Abraham slipper så tar Gud vid och säger, jag tar det hårda beslutet, jag offrar min son för hela mänskligheten.
Mm.
För mig så betyder det inte alls det. Men när du ändå åkallar Jesus så absolut så tycker jag att han det borde nämnas i alla fall.
Mm. Ja, men det är bra.
Och just att Gud utser offret och det.
Mm.
Men om vi bara tittar på texten och vad som händer mellan far och son och deras skapare.
Mm.
Så tycker jag jag har alltid haft väldigt svårt med den här texten. Och jag tycker att den är... det finns ju olika... Ja, om vi går tillbaka till frågan som vi ställde i början. Vad är provet?
Ja, och klarade han det?
Eller misslyckades han?
Ja, precis. Det är inte så lätt att säga.
Kanske var det meningen att han skulle göra samma sak som han gjorde i kapitel 18.
Mm.
Säga, hallå Gud, hur kan du som är rättvisans domare i världen kräva någonting sånt här om mig?
Mm.
Kanske skulle han argumentera. Kanske hade han lättare att argumentera när han var på kontoret än när han var hemma.
Mm.
Han hade lättare att stå upp för främlingar som en Guds profet än han hade att stå för sin egen son som en far.
Mm.
Vilket, om provet var att han skulle säga nej, lyckades han?
Nej, men sen så står det ju här i vers 18, detta ska ske därför att du lydde mig.
Mm.
Så in i den meningen så var det ju, i så fall var provet att testa yttersta beviset på lydnad.
Ja, och ofta traditionellt så har det här tolkats som att Abraham skulle lyda.
Då måste vi tolka det på något lite mer ovanligt sätt. Det är så man gör.
Ja, inte bara därför skulle jag säga att för min egen del så har jag jättesvårt att ha en relation med en Gud som säger, du har gjort allt det här, du har gått dit jag har bett, du har gjort det jag har bett dig om, du har representerat mig i världen, du har fört monoteismen till alla andra folk och så vidare, du har verkligen gjort allt jag har bett dig om. Men tror du verkligen på mig?
Mm, nu ska jag testa dig.
Är du verkligen med mig?
Ja.
Nu kommer ett sista prov som ska verkligen liksom bara... Varför behöver Gud det? Varför behöver Abraham det?
Ja, varför ska Isak offras? Det är lite för intressant för att inte utveckla, eller hur? Teorier presenteras strax i ett nytt bonusavsnitt. Till dess, ta en titt på filoprax.se. Där kanske finns någonting som du vill vara med på. Eller lyssna igen på förra bonusavsnittet. Det om när Abraham skulle passa sin pappas affär. På filosofensbibel.se. Vi ses och hörs!